Här vill jag säga att jag personligen utesluter inte att det kommer kunna behövas automatkarbiner och rånarluvor för att vinna den här kampen någon gång.
Hej och välkomna till Ledarperspektiv, podden där vi för ut Nordiska motståndsrörelsens ståndpunkter. Detta är avsnitt nummer 96. Jag heter Fredrik Weidland och med mig som vanligt Nordiska motståndsrörelsens ledare Simon Lindberg. Hej hej!
God afton!
Hur står det till?
Det är alldeles strålande, tack.
Samma här. Meddelandet till lyssnarna. Vi kommer ha sommaruppehåll efter det här avsnittet. Vi kommer inte ta semester, vi kommer ta ledigt från ledarperspektiv. Och vi kommer vara tillbaka i september om inget oförutsett sker. Och det gäller också båda hållen. Om det sker någonting väldigt viktigt för oss att ta ställning till, så kanske vi är tillbaka tidigare än så också. Men det är själva planen då.
Amen. Ja, men så är det. Det händer ju alltid väldigt mycket på alla sätt och vis på sommaren, så att det känns skönt att kunna göra sig av med ett måste. Alltså det kan ju för all del vara lite semester som du sa att vi inte skulle ta. Det kan väl inrymma en del sånt också när man har familj, men det är också så att det brukar ske en väldigt massa aktivism annat på sommaren också.
Jag har inte planerat någon Thailandsresa. Jag har varit där och jag kommer inte åka dit. Och ingen annan resa än heller. Utan min semester kommer ändå vara belamrad med kamparbete faktiskt. Okay. Men det kanske blir en vecka där man kan dra iväg med familjen.
Jo, absolut.
Det lät lite deppigt, men ja, så är det. Ja, då vet ni det. Och annars så skulle jag vilja börja tala om dagens vänsterextremister faktiskt, eller autonoma rörelsen eller vad de nu kallas. Jag har några enkla reflektioner som jag och andra med mig faktiskt har gjort som jag vill dela med mig om. Och det var ju ganska länge sedan vi pratade om vänsterextremister. Det måste ju varit flera år sedan, tror jag. Så det är väl dags nu, tycker jag, när AFA-ledaren Mattias Våg har dragit sig inför rätta och förnedrat sig själv och sin organisation eller sitt nätverk då, som det kallas. Först lite bakgrund. En del vet så förlorade vänsterextremisterna slaget om gatan för ganska många år sedan. Till stor del på grund av Nordiska motståndsrörelsen. Men det fanns också andra nationella aktörer som hjälpte till i det arbetet. Sen dess så har de ändrat taktik. Det är fega attacker på nätterna. Internetaktivism i form av nättrollande. Men det är också anmälningar till socialtjänsten, internetleverantörer, på sociala medier. Även godningar till polisen faktiskt. I syfte att försöka sabotera för nationella. Det här tvingade i sin tur nationella att anpassa sig. Och flera projekt har skapats de senaste åren för att trycka tillbaka vänsterextremister med samma medel, fast bättre. Och något som har visat sig effektivt, då vänsterextremister ofta inte har samma psyke som nationella i regel har. Avmaskerat började kartlägga vänsterextremister på riktigt igen, men också andra publikationer, såsom Nordfront, började arbeta mer med det här. Vänsterkollen startades och som svarade upp med samma medel vad gäller att göra livet surt för dem på personliga planet. Och nu senast förtalsombudsmannen som vunnit flera fall mot vänsterextremister och är den aktör som har dragit våg inför detta. AFA är på alla sätt och vis fortfarande omhuldad av systemet, men folk har ändå droppat av, hängts ut, har fått olika problem med jobb exempelvis, men också att de enligt rykten då också fått smaka fysiskt. Tidigare under den här dagen försökte två av Vågs kumpaner misshandla Insikt 24s journalister, däribland Christian Petersson som var på plats för att dokumentera rättsförhandlingarna. Den attacken slutade med att de båda vänsterextremisterna flydde när Petersson slog tillbaka dem med mikrofonen. Så det var den första förnedringen under dagen. Vet inte jag hur bra Christian Petersson är på slåss. Uppenbarligen är han det med sin mikrofon. Men han är i alla fall inte jättestor. Så man tycker att AFA borde ha någon som skulle kunna lyckas med den där typen av överfall. En av de maskerade vänsterextremisterna som utförde det här misslyckade överfallet blev sedan outad av Nordfront. Så det var förnedring nummer två. Väl inne i rättssalen, mellan förhandlingarna, bombarderades Våg med frågor och han tappade totalt. Märkbart nervös och stirrig av obekväma frågor så ger han sig på en kvinnlig journalist från tidningen Bulletin. Totalt ur balans och förnedring nummer tre. Och efter det här så går man ut, kanske inte Våg personligen, men tidningar och grupper affilierade med honom och AFA och påstår att Våg blev attackerad. Våg får även backning från Expo som menar att elaka nazister försöker tysta honom. En helt oskyldig journalist och redaktör. Och inte ett ord om att han företräder en organisation vars själva huvudsyfte är att försöka tysta andra människor. Och vars verksamhet per definition är terrorism. Expo tycker också, precis som Våg i flera artiklar på senaste, att det är fel att hänga ut personer. Så offerkoftan är alltså förnedring nummer fyra från denna dag bara. Jag drar inte upp det här bara för att det är extremt roligt, utan för att jag tycker att aktörer som Amaskerat, Nordfront såklart, Förtalsombudsmannen, men också enskilda personer som Christian Petersson och många fler ska ha en stor eloge för det arbete ni gör mot extremvänstern och hur ni visar hur ynkliga de faktiskt är. Jag vet inte om de här personerna och de här grupperna får tillräckligt mycket cred som det heter. Men jag vill bara passa på att nämna det. Att det är många som uppskattar det arbete ni gör. Det andra är att det här arbetet måste fortsätta. Nationella rörelsens ridderlighet är vad som från första början har skapat de problem vi tidigare har haft med extremvänstern. Men man kan inte visa ridderlighet mot sådana som överhuvudtaget inte har för avsikt att visa det här tillbaka. Så passa på nu när de är svaga och gör samma sak som de hade gjort och tidigare också har gjort mot oss. No pasaran.
Amen. Och jag instämmer såklart i hyllningskören till de här olika projekten du har dragit upp. Det finns saker som vi tidigare har pratat om i ledarperspektiv som inte är så bra som kanske någon av dessa personer har gjort och som vi inte ställer oss bakom utan tvärtom föraktar. Men totalt sett så måste det här arbetet sägas vara väldigt positivt för vår sak, helt klart. Jag vill också bara tillägga, jag kan inte citera den utan till, jag har inte den framför mig exakt just nu, men det var också en väldigt intressant artikel på Nordfront häromdagen faktiskt när vi spelar in som handlade om någon studie som hade gjorts på vänsterextremister och varför folk drogs till vänsterextremismen, och där det egentligen visade sig att det var väldigt många psykopater som drog sig till extremvänstern för att det var en enkel rörelse att kunna ja, men kuppa kanske man ska kunna säga, kunna infiltrera för personliga syften, att man kan framstå som godhjärtad, godhetssignalerande, godhetsknarkande, fast man egentligen bara är en psykopat som vill framhäva sig själv. Så det tyckte jag också i sammanhanget var en rolig artikel faktiskt.
Den heter Banbrytande studie har hittat orsaken till vänsterextremism, och det är en studie som publiceras i Current Psychology, borde det heta, ja. Där orsakerna då till vänsterextremism har undersökts. Och det är precis som du säger, psykopati, men också våldsnarcissism.
Mm. Och det är ju inte helt otänkbart att Våg lider av en eller två av de här störningarna, skulle man ju lugnt kunna säga.
Det är nog ganska många av dem där.
Ja,
jo. Faktiskt.
Absolut. Så nej, det var bara lite bonus, men ja. Intressant i varje fall. Hoppas de fortsätter att forska på det ämnet. Det finns nog mer godbitar att hitta.
Jo, absolut. Ja, nej, men det var det i alla fall. Vi går vidare till Lindbergs betraktelse.
Jajamän. Jag tänkte prata lite, fortsätta på Nordfront faktiskt nästan. Men sen förra avsnittet av Ledarperspektiv så har Nordfront publicerat en insändarartikel av Nordiska motståndsrörelsens medlem Max Fagerstedt med rubriken Ensam är svag, organiserad är stark. Jag menar att den här artikeln har flera välskrivna och bra poäng, och i kommentarsfältet och sådär så tycks den vara uppskattad. Men jag vill ändå poängtera att det här är en insändare som ger uttryck för Fagerstedts personliga åsikter, om någon inte förstod det, och att det alltså inte på något vis är organisationens officiella hållning. Och där finns en del partier i artikeln som jag önskar kommentera för att förtydliga hur Nordiska motståndsrörelsen står i dessa frågor. Jag tänkte därför läsa vissa citat ur den här artikeln och sen komma med en kommentar kring det jag har läst. Och jag börjar då med följande citat. Människor känner instinktivt ett behov att på något sätt agera utifrån sina åsikter. Kan man inte göra detta på ett socialt acceptabelt lagligt manér och eller inte är modig nog, så kan åsiktshandlingarna uttrycka sig i mer radikala former. Jag är övertygad om att Nordiska motståndsrörelsens existens stoppat fler högerextrema terrorbrott än Säpo sedan organisationen grundades. Men finns inte en sådan organisation eller är individers rädsla att öppet stå för sina åsikter för stort, kan detta leda till att man i ren feghet tar till våldsdåd för att uttrycka sin genuina ångest över samhället. Apati och ensamhet leder till förstörelselusta. Slutcitat. Fagerstedt skriver här att till att börja med då att terrorbrott är mer radikal väg att gå. Alltså att det är mer radikalt med terrorbrott än organiserad nationalsocialistisk kamp. Det här är faktiskt ett ämne vi har tagit upp i Ledarperspektiv någon gång tidigare, minns jag. Frågan, är det alltid den som använder mest våld som är mest radikal? Men enligt Svenska Akademins ordlista så betyder ordet radikal grundlig, genomgripande, politiskt långtgående. Och tycker man att den definitionen inte är tillräcklig kan man också lägga till ordet kompromisslös enligt betydelsen från sidan synonym.se. Och med dessa betydelser uppradade så skulle jag vilja säga att ordet radikal, det handlar om vem som kan få till mest grundliga, genomgripande och långtgående förändringar utan att kompromissa. Och att skapa en nationalsocialistisk nation, det är nog en så grundlig, genomgripande, långtgående och kompromisslös förändring som det går att få till i dagens sjuka kulturmarxistiska samhälle. Och där menar jag, och vet att jag skulle få medhåll också av Fagerstedt, att Nordiska motståndsrörelsen är den kraft som har avsevärt störst chans att kunna lyckas åstadkomma detta. Således är vi de mest radikala och inte någon individ som begår terrordåd. En företrädare som ger sitt liv för oss är en mer radikal individ än någon som skjuter ner ett dussin människa eller spränger någon religiös byggnad i luften eller vad det nu kan vara. Sen håller jag inte heller med om att det är fegt att begå vålds- och eller terrordåd. Tvärtom tänker jag nog att det kräver väldigt mycket mod att genomföra det faktiskt. Men däremot så är det rent taktiskt långt ifrån det bästa sättet att driva kampen. Och i de tider vi lever i så är det också svårt att begå handlingar som skulle kunna ses som omoraliska. Men helt klart kan det alltså trots det vara otaktiskt och kosta avsevärt mycket mer än det smakar. Att organiserat och enat arbeta för verklig förändring och att väcka människor till kamp, det har helt klart större potential att kunna ta tillbaka vårt land än att skjuta några slumpmässiga invandrare, politiker eller judar. Nästa citat lyder: i och med att jag ej fick utlopp för mina åsikter så började man, likt många, läsa på mer obskyra och sekteristiska forum. Ens tankar blev mörkare och man såg ingen väg ut. Kanske ifall man bränner upp hela det här skitsystemet så kan vi bygga upp ett vitt och fritt land. Det var först när jag på allvar började lyssna på och följa Nordiska motståndsrörelsen som jag såg ljuset i tunneln. Slutcitat. Och här vill jag säga att jag verkligen av hela mitt hjärta faktiskt vill se detta skitsystem brinna. Vi kan inte reformera eller bygga om den genomruttna grund som ligger där idag. Nej, det är på det här samhällets ruiner vi kan skapa en ny, bättre och starkare nation. Men, för all del, så är det inte vi som behöver bränna det till grunden. Dagens system är på god väg till och kommer att förgöra sig självt. Och givetvis instämmer jag i att vi kan inte bara stå och hoppas att det ska börja brinna. Vi måste också aktivt verka för att bygga upp den nya nationen här och nu och förmedla våra positiva visioner öppet. Det är alltså helt klart bättre att framstå som en stark, livsglad och skapande kraft än som en destruktiv en som bara vill förgöra. Det håller jag med om. Och sen det sista citatet jag ska läsa här. Nationalsocialismen kan enbart segra ifall vi vinner folkets hjärtan. Detta görs inte med automatkarbiner och rånarluvor i splittrade organisationer eller som ensamvargar. Det görs med ett organiserat samt folkligt motstånd på gator och torg. Slutcitat. Här vill jag säga att jag personligen utesluter inte att det kommer kunna behövas automatkarbiner och rånarluvor för att vinna den här kampen någon gång. Däremot så instämmer jag helt och hållet att i kampens nuvarande fas, så länge vi kan agera laglydigt och även vinna framgång med detta, så har vi absolut mer att förlora än att vinna på att begagna oss av några olagliga metoder. Jag vill då också återigen förtydliga med det här uttalandet att Nordiska motståndsrörelsen är en helt civil och laglig organisation. Om man däremot förbjuder oss, trots att vi är helt civila och lagliga, och om man skulle förbjuda alla framkomliga vägar så det inte längre går att verka civilt och legalt för att uppbåda nationalsocialismen, då kommer vi få ta till andra metoder. Exakt vilka metoder det blir tal om får de kommande förutsättningarna avgöra, men att ge upp, det kommer vi aldrig att göra. Och i kampen för vår själva överlevnad, för det är ju faktiskt den som står på spel, där finns det som sagt mycket få moraliska rättesnören som stoppar oss. Ja, det var det. Jag kan väl också nämna att jag har absolut inget ont att säga om Fagerstedt på något vis. Och kanske har vi inte ens skilda åsikter om någonting alls. Utan det var kanske bara den här kontexten det verkade så. Men likväl så kände jag verkligen när jag läste den här artikeln att de här förtydliganden ville jag göra. Så nu har jag gjort det. Tack.
De här eventuella andra metoderna, vad det nu kan vara, kan ju faktiskt vinna folkets hjärtan i framtiden, beroende på vilken situation man befinner sig i kampen.
Helt klart.
Ja, sen är det också så, alltså när man talar om vinna folkets hjärtan, det behöver ju inte se ut som det gjorde 1932 i Tyskland, om man nu ska jämföra med det då. Att väldigt stora delar av nationen står bakom dem. Det kan vara så att det är en stark minoritet som tar makten tillbaka till slut.
Precis. Dock måste man ju ändå någonstans på något vis ha folkets stöd. Men det kan ju röra sig om ett passivt, ett extremt passivt stöd liksom. Så det behöver ju inte ge uttryck, precis som du säger, är liksom några majoritetsröster eller något liknande. Helt klart.
Nej, det blir ju svårare och svårare i ett mångkulturellt samhälle dessutom, där vi blandas ut. Vi går mot en minoritet, svenska.
Precis. Jo, nej men absolut.
Yes, bra. Vi går in på påståendet då. Och för påståendet denna gång ska vi börja med att läsa en artikel på Nordfront som går under titeln...
Det verkar som vi inte gör något annat än att läsa Nordfront om dagarna, men allt handlar om Nordfront i det här avsnittet, men det får bli så.
Ja, det var jäkligt mycket Nordfront faktiskt. Ja. Fagerstedt får ju skriva nästa artikel till mosesrörelsen.se.
Jo, precis. Vi kan utgå från den istället. Nej, det har du rätt i.
Precis. Han har ju skrivit en del väldigt läsvärda artiklar på organisationssidan faktiskt.
Det har han. Men ja, det var off topic. Förlåt för jag störde dig. Fortsätt.
Ja, det är lugnt. Men vi ska läsa en artikel på Nordfront då igen. Och den går under titeln Domskap ska delta i politiskt inkorrekt konvent. Och då läser jag från den. Citat. John Carmack som var med och grundade dataspelsföretaget ID Software och ligger bakom spel som Doom, Quake och Wolfenstein 3D. Kom att delta i årets upplaga av BlizzCon, som är ett sci-fi och fantasy-konvent fritt från politisk korrekthet. Slutcitat. Och vi fortsätter med att läsa på BlizzCons hemsida vad det är för något, där de fritt översatt och beskriver sig själva som citat. BlizzCon är en sammankomst för science fiction och fantasy-författare och fans. Om du är trött på woke-propaganda är BlizzCon platsen för dig. Oavsett om du tidigare aldrig besökt ett konvent förut eller om du är en van besökare av olika konvent, slutat. Och vi kan vidare läsa under rubriken Varför BlizzCon, återigen fritt översatt, citat. På internetspråk betyder baserad någon eller något som är i kontakt med verkligheten. Baserat beteende är motsatsen till social justice aktivism som handlar om meningslös godhetssignalering och att våldsföra sig på halmgubbar. Några baserade övertygelser inkluderar: män kan inte föda barn. Vapen dödar inte människor, människor dödar människor. Ett foster är en människa. Socialismen har misslyckats överallt där den har prövats. Att diskriminera vita människor är rasism. BlizzCon handlar inte om att driva någon speciell ideologi, men ärliga samtal måste börja med en delad förståelse av verkligheten. Om du tror att personer med en viss hudfärg inte kan vara rasister, eller om du förväntar dig att folk ska använda påhittade pronomen när de pratar om dig, kanske du ska ta dig en funderare innan du besöker BlizzCon. Slutcitat. Ja, att John Carmack, som är en legend i många gamers ögon, ska delta som en officiell paneldebattsdeltagare på det här eventet har rört upp medias och andra lättkränkta människor. Och exempelvis har den stora tidningen PC Gamer uttalat sig väldigt negativt i en artikel om saken. Det är artikelförfattaren Andy Schalks påstående i den tidning du ska bemöta, och han skriver då citat. Det hela är lite äckligt och sorgligt, och det finns egentligen inga argument för att Carmack inte är medveten om den gräsliga sidan av det här konventet. Slutcitat. Ja, vad säger du Lindberg? Håller du med om att det är äckligt och sorgligt av Carmack att delta på detta gräsliga konvent?
Ja, nej, det håller jag inte med om. Verkligen inte. Däremot så menar jag att politisk korrekthet och woke-propaganda, det är äckligt. Och det är sorgligt att inte PC-gamer ger uttryck för detta. Och det finns egentligen inga argument till att de inte skulle vara medvetna om den gräsliga sidan av den artikeln de har publicerat. Det här med woke, det har ju gått otroligt långt. Och PC-gamers artikel är ju egentligen ett bevis i sig själv för att det verkligen behövs sund alternativ samhällsstruktur, så som exempelvis då BlizzCon verkar utgöra. Jag vet ingenting om BlizzCon förutom det som du precis läste upp, men med det de skriver på sin egen hemsida så tycker jag det ser ut som att de utgör sund alternativ samhällsstruktur. Och som sagt så är det någonting som verkligen behövs. Och det som BasedCon uttrycker på sin hemsida, det som citeras här utav dig, det är ju egentligen inte särskilt radikala åsikter. Alltså jag menar, män kan inte föda barn exempelvis. Att det ens ska behöva uttryckas som en åsikt, det är ju faktiskt fullständigt sinnessjukt. Personer som tror att män kan föda barn, de borde spärras in på psyket omgående och med kognitiv beteendeterapi eller kanske rent av elchock och försöka få bot på de här vanföreställningarna. Det är också på det viset att hade det handlat istället då om att John Carmack skulle besöka den fiktiva woke-con eller left-con eller vad det nu skulle kunna vara, där de motsatta åsikterna stått utskrivna, så hade det aldrig någonsin blivit en grej av det hela. Skulle Carmack gästa en mässa som menade att diskriminering mot vita aldrig någonsin kan utgöra rasism eller att det är vapen som dödar människor och inte människor, då hade inte ett ord om det dryftats i vare sig PC-gamer eller någon annanstans. Åtminstone inte i negativ klang. Kanske hade de tvärtom hyllat Carmack då, att det var väldigt modigt och häftigt av honom att sluta upp på det här tillställningen. Och det här narrativet då, woke-narrativet, som helt klart hänger samman med exempelvis Black Lives Matter, feminism, Pride-rörelsen och så vidare, det har dundrat fram extremt fort. Jag skulle vilja säga att för bara 20 år sedan så såg det väldigt, väldigt annorlunda ut. Då var det istället någonstans, skulle jag vilja säga, och kanske framförallt i USA men också i Sverige och Norden, yttrandefrihet, någon slags dygd istället. Då hade istället många istället och tankar som att jag kan inte hålla med dig, men givetvis står jag bakom din rätt till att ha vilka åsikter du vill och så vidare. Det var mycket sånt narrativ som liksom företagare och andra, inte media kanske, men de som rörde sig runt omkring utanför media. Men den här sån här iver för yttrandefrihet, det kan idag istället närmast ses som fascism. Och det enda som betyder någonting om du ska vara på rätt sida, det är att du yttrar rätt åsikter. Och om du inte yttrar rätt åsikter så ska du hålla käften. Då ska du inte ha någon yttrandefrihet alls. Så det har blivit precis tvärtom på väldigt kort tid. Och jag är då verkligen ingen fan av boomer mot narrativet att det är vänstern som är de verkliga fascisterna och såna här uttalanden. För att givetvis förstår jag att fascism är en politisk världsförskådning. Det är inte en allmän synonym till åsiktsförtryck. Men jag förstår ändå såklart hur boomer som uttrycker sig så här tänker, vad de menar. För woke-hets, kulturmarxism, jag skulle till och med vilja säga så långt som att använda begreppet liberal demokrati. Allt det här, det är totalitära hållningar som allt mer vill tillintetgöra yttrandefriheten. Att stå upp stolt för mötes-, förenings- och yttrandefrihet idag, det är inte längre så kallade demokratiska värderingar, det är nationella värderingar. Och allt det här, det visar också på vilken enorm makt media faktiskt fortfarande har att forma folks åsikter och att vänstern och storfinansen sitter i samma båt. De har precis samma intressen, globalism. Och mot dem står vi som är nationella. Det handlar inte längre så mycket om höger och vänster, utan det handlar om globalism mot nationalism. Och där är det globalismen som är totalitär och nationalismen som värnar individens friheter. John Carmack, han har efter det här woke-drevet tyvärr gått ut och blickat de här diktaturivrarna något i varje fall. Han har skrivit på Twitter bland annat att han tycker det är synd eller lite tråkigt då att BasedCon är så medvetet provokativa som de är. Och att han själv inte har några politiska intentioner med sitt deltagande. Men än så länge har han i alla fall inte ställt in sitt deltagande. Och jag hoppas verkligen att han står på sig och inte gör det. Om han ställer in sitt deltagande så låter han packet vinna. Då blir han själv en del av packet. Men fram tills så eventuellt sker så kan du alltså fortsätta spela Doom med gott samvete. Ja. Det var väl det.
Yes. Jag tänkte på, du nämnde tidigare att yttrandefriheten var, jag vet inte exakt hur du formulerar, men att den fanns mer tidigare så att säga.
Jo, men precis. Det var mer, alltså det var mer norm att det var något positivt att vara för yttrandefrihet för oss och stå upp för allas rätt att tycka och tänka olika liksom. Det var liksom normen
Jo.
i samhället, men det har liksom förbytts till det här istället.
Jo, och det var ju så att vi måste krossa de där hemskarna med våra argument och sådär. Och jag kommer ihåg när man var lite yngre och sådär, så fanns det ju nationella företrädare som fick vara med på debatt i TV. Visst, det var lite fulknep och sådana där saker, men jag kommer ihåg bara på rak arm, Christoffer Ragne, han fick ju debattera med, ja, debattera och debattera, hon flydde ju därifrån. Heidi Frid var ju med på någon studiodiskussion där.
Vila i frid, Heidi.
Vila i frid. Det var faktiskt jäkligt riggat. Det var helt uppenbart att hon hade planerat att börja storgråta och försvinna. Men hur som helst, han fick vara där. Ragnar svarade på frågor. När han, jag tror han var ledare för Nationella Alliansen då. Tord Pålsson och Jonas De Geer, apropå förnedring, så fick ju de vara med i programmet av Aschberg till och med. Där de förnedrade Expo. Sådana där saker. Och nu får inte ens Vavrasuk vara med i SVT liksom.
Nej.
Det är ju jättekonstigt.
Jo, så har vi den här totala censuren på sociala medier och bankkonton och allt vad det nu kan vara. Så vi går ju verkligen mot en mer totalitär värld och där etablissemanget och även liksom kulturpersonligheter och så här, de hyllar den här totalitarismen som införs.
Absolut. Och vi ska prata vidare om det i den ideologiska, taktiska, filosofiska frågan dit vi går nu. Och då ska vi prata vidare om wokeism och cancelkultur. Och cancelkultur har vi ju pratat en del om tidigare också, bland annat i samband med att den världsberömda hiphopstjärnan Kanye West uttalade sig kritiskt mot judisk maktrörelsen och för detta fick alla sina samarbeten och kontrakt uppsagda, bland annat med Adidas då. Angående wokeism tänkte jag nämna en artikel som också kom från Nordfront just, som släpptes för ett par veckor sedan med titeln Lista. Förra årets största filmfloppar var alla woke. Och här listas då fem filmer som gick mest back under förra året. Och totalt så handlade det om flera miljarder kronor. Och samtliga av de här innehåller woke-budskap som exempelvis Lightyear, där den forne Toy Story-karaktären kämpar för att rädda en lesbiansk blandrasfamilj. Eller den absolut största floppen förra året, Strange World, där skaparen Disney före släppet och öppet proklamerade att denna animerade film för barn skulle innehålla deras första öppet HBTQ-huvudkaraktär. Så jag tänker att vi börjar så. Vad menas med termerna cancelkultur och wokeism enligt dig?
Ja, alltså jag måste väl också bara, även om jag själv använder de här orden och definitivt kommer att göra dem i det sammanhanget, så måste jag bara till att börja med ursäkta lite, eller säga att det är lite tråkigt att behöva medge att den engelska vokabulären har blivit så stark i den nationella rörelsen, att vi pratar om woke och cancel liksom. Men någonstans avspeglar det ju bara samhället i stort. Och det känns i nuläget som en mindre viktig kamp att ta. I det här sammanhanget så är det viktigare att språka med folk på det vis som är etablerat, helt enkelt. Så har jag det undantaget sagt, så kan jag använda så mycket engelska termer jag vill efter jag har gjort den lilla ursäkten där.
Jag håller med, och jag tycker inte att det är något större fel på den gamla termen för woke. Det är alltså politisk korrekthet. Det tycker jag beskriver fenomenet ganska bra. Sen kanske lite längre och sådär, men ja,
Ja.
man får använda det också för oss, eller för mig i alla fall, om man vill.
Absolut. Med det sagt, cancelkultur då, det skulle kunna sägas vara en extrem rädsla, ofta en helt ogrundad rädsla, för så kallad, ytterligare ett engelskt uttryck då, men guilt by association. Alltså att om du har radikala åsikter och folk ogillar dig för att du har de radikala åsikterna, så kommer de också tro att jag har radikala åsikter och därför ogillar också mig, bara för att jag är vän med dig eller har ett samarbete med dig eller gör affärer med dig. Och det utgörs då av en fanatisk oförmåga att kunna skilja på det professionella livet och privatlivet. Så det är helt enkelt en kultur eller en norm som säger att man hellre ska avbryta och ta avstånd än att fortsätta framåt med ömsesidig respekt för varandra. Hellre cancel än continue, helt enkelt. Det är cancel-kultur. Wokeism, man skulle absolut kunna beskriva det som politisk korrekthet, som du sa. Jag skulle vilja dra det så långt som att säga att wokeism är kulturmarxism kombinerat med godhetssignalerande. Jag tycker den ingrediensen, oavsett om du väljer att kalla det politisk korrekthet eller kulturmarxism, men att du blandar det också med starkt godhetssignalerande, det tycker jag är en viktig ingrediens för att det ska kunna bli woke. Alltså, ju mer kulturmarxistisk du är, desto godare är du. Och sen är det då också extremt viktig del av det att du måste proklamera denna självupplevda godhet väldigt högljutt till allt och alla. Då är du woke. Och man brukar ju då kunna säga att en genuint god handling, det är en godhjärtad, altruistisk handling där ingen någonsin kommer få veta vem som låg bakom den. Alltså, du gör någonting gott, godhjärtat i hemlighet. Då är det något riktigt, riktigt godhjärtat. Det vill säga att den här vetskapen om att du har gjort något bra, den räcker för dig. Du behöver inte ha mer beröm för det än så. Men om du måste ha andras erkännande för din goda handling, då är det ju istället tveksamt om det faktiskt är av altruistiska skäl du utförde din handling, eller om det mest var för din egen skull, för att andra ska klappa dig på huvudet. Wokeism, det handlar alltså om motsatsen till genuin godhet. Istället så är det ju fler som uppmärksammar att du har varit god enligt din rubbade tro då, desto mer woke är du, desto bättre är det. Så vara woke innebär att man vänder upp och ner på precis allt som är normalt och naturligt. Man försöker aktivt rasera alla hållbara och sunda normer i samhället. Och sen skriker man ut detta för att hela världen, i syfte att få en god bit och en klapp på huvudet av husse. Så en woke person, det är alltså en person som är obscent högljutt, anti-vit, anti-män, pro-invandring, pro-gay och så vidare.
Ja, men existerar det här också i Sverige eller mestadels USA?
Det existerar absolut också i Sverige. Cancelkulturen är helt klart lika stark. Många är livrädda för att associeras med något som media och bankirerna ogillar. Och vad gäller de multinationella storföretagen i varje fall, så är de precis lika woke i Sverige som de är i USA. Däremot tror jag att multinationella storföretag utgör en större andel av företagen i USA än de gör i Sverige, så därför ser man det ännu tydligare där. Och jag tror också att vanligt folk faktiskt är mer baserat och mindre woke här i Sverige jämfört med USA. Och med vanligt folk så menar jag alltså inte sådana som bor på Södermalm, har dreadlocks och röstar på Miljöpartiet, utan jag menar vanligt folk. Sen tror jag egentligen inte så många vita arbetare i USA heller är kulturmarxister. Det är bara att de som är kulturmarxister, de är så extremt högljudda att de framstår som många, många fler än vad de är. Och det är också detta som gör att cancelkulturen blir så stark och egentligen närmast helt i onödan. För att företagen, de tror att det är mycket värre att associeras med baserade eller nationella människor än vad det egentligen är. Jag kan ta mig själv som exempel, och det här exemplet har jag tidigare pratat om i ledarperspektiv. För ett par år sedan så var jag anställd som vicechef i en butik, i en stor internationell butikskedja. Jobbade ett ganska bra tag faktiskt, och det var inte en enda kund som uttryckte sig negativt gentemot mig. Tvärtom så var jag uppskattad av både kollegor och kunder, skulle jag vilja säga. Men så blev jag uthängd. i media som en av världens farligaste män, och då fick jag sparken för att företaget var så rädda att associeras med detta. Och de sa då uttryckligen att jag fick ha vilka åsikter jag ville. Det handlade absolut inte om det. Det handlade om Guiltbay Association. De var rädda för att det skulle associeras med företaget, smeta av sig på dem. Och istället för att då sitta lugnt i båten, och med allra största sannolikhet hade de då upptäckt att det knappast hade varit några kunder som hade brytt sig om den här mediepubliciteten. För att folk överlag, de gör inte det på samma sätt längre i Sverige i varje fall. Så valde de hellre att efterleva den här etablerade cancelkulturen. Och valde alltså hellre cancel än continue. Men vanligt folk, menar jag, skiter fullständigt om du är nazist eller kommunist. Eller till och med om du ens är socialdemokrat. Så länge du behandlar dem med respekt och är glad och trevlig, så förstår de att när du är på din arbetsplats så representerar du firman du är anställd av. Och det här påverkas inte av dina privata åsikter. Det är alltså som sagt helt i onödan cancelkulturen är så stark som den är. Men det handlar ju då förutom högljuddheten hos de här kulturmarxisterna också om den kapitalistiska världssynen som finns i de här riktigt stora företagen. Där är inte du som anställd en människa med ett namn som känner chefen och behöver respekteras. Istället är du en i mängden. Ett utbytningsbart anställningsnummer som någon stroppig HR-chef du aldrig hört talas om kan göra precis vad den vill med.
Ja, jag har också uppfattning om att vanligt folk skiter fullständigt i just det du säger. Jag har aldrig haft en problem på mina jobb faktiskt. Och då är man ändå hyfsat känt namn. Eller det brukar komma fram så att säga. Utan man respekterar de man jobbar med. Man sköter sitt jobb. Man behöver inte mässa liksom. Ja, det kan man väl. Jag brukar inte mässa så mycket om ideologi.
Nej.
På jobbet så sätt. Men jag vill inte emot det heller.
Nej, framförallt så brukar det ju komma fram när man går på after work tillsammans eller något sånt. Det är då folk brukar, du förresten.
Jo. Och det är aldrig några problem. Aldrig.
Nej.
Faktiskt. Att... Ja, yes. De här filmerna då, som jag tog upp tidigare, de har alltså gått riktigt, riktigt, riktigt dåligt. Och det finns ju också ett talesätt som säger, go woke, go broke. Angående att vara internationalistisk då. Så varför engagerar sig vinstdrivande företag i politik på det här viset? Borde de inte istället försöka tjäna så mycket pengar som möjligt på klassiskt kapitalistiskt maner? Och samma fråga kan ju ställas gällande cancelkulturen, där alltså samarbeten som ger massiva intäkter sägs upp för att någon gjort ett kontroversiellt uttalande.
Ja, det är väl en kombination av två saker, tänker jag. Dels så är det fortfarande ren kapitalism det handlar om. Det här woke-folket, de är så pass högljudda så de framstår som mycket starkare och många fler än vad de egentligen är. Och således så blir företagen rädda att förlora kunder och därmed förlora pengar. Så där efterlever de kapitalismen. Men det handlar också om... att på kapitalistisk manier blittka de ännu större spelarna, tror jag. Om vi tar då Disney till exempel, som är extremt ökända för att vara väldigt woke. De ska byta ut alla karaktärer så de blir svarta och homofiler och allt vad det nu är. En samarbetspartner till Disney, kanske något litet företag som precis har fått något litet kontrakt med Disney, eller bara hoppas de ska få ett kontrakt med Disney, de kommer ju antagligen också då känna att aha, då måste vi också vara woke för att det kommer impa på Disney, eller alternativt, Disney är ju ett stort företag, om de är woke och det går bra för dem så måste ju vi också vara det. Så det tror jag också. Så jag tror att det till stor del handlar om kapitalism fortfarande, fast andra synsätt på kapitalismen bara. Vad det gäller cancelkulturen då, så handlar det nog mest, åtminstone bland de mindre företagen, om att de är rädda för repression från andra delar av storfinansen. Alltså det här lilla familjeföretaget, de har alltså egentligen inget emot att ha något kontroversiell samarbetspartner, för att familjeföretaget fungerar mer som folk gör i allmänhet. De skiter i vad folk har för åsikter privat så länge det inte påverkar yrkesrollen. Men samtidigt så kan de då vara rädda för att tappa samarbeten med större företag och därför så väljer de att ta avstånd trots allt. Med det sagt så går det ändå inte att förneka att det också handlar om gigantiska företag som faktiskt aktivt väljer att framföra en destruktiv agenda. Delvis, eller i vissa fall kanske rent av att det är den främsta drivkraften för företaget. Och ofta gäller det ju de här enormt stora företagen som redan har ett så stort överflöd av pengar att de har råd att gå lite broke för att gå woke. Och att de verkar tycka att det är värt att göra det. De budgeterar kanske rent av för att de vet att ja, men den här filmen den kommer vi förlora pengar på för den är så extremt woke så att vanligt folk kommer hata den. Men vi tar med det i budget för att vi kommer ändå tjäna så mycket pengar på den här andra filmen så vi har råd att släppa en sån här propagandafilm helt enkelt. Och ja, varför väljer företag att bete sig på detta viset? Varför väljer de att vara ondskefulla rent ut sagt? Jag tänker jag ska inte prata så mycket om det egentligen, men jag ska däremot säga en annan intressant sak som självfallet säkert bara en slump. Det har ju säkert ingenting med saken att göra, men jag tycker ändå, ja, men jag vill nämna det så har jag det sagt. Det är att de här företagen som är extremt woke, de drivs ju ofta av personer med judisk härkomst. Det finns ofta judar i ägarstrukturen, bland vds och bland framstående PR-experter och annat. Och den kulturmarxistiska median som hyllar de här woke-filmerna, där brukar ägar- och chefstrukturen se ungefär likadan ut. Sett till etnicitet då. Så ja, nej, det har ju säkert inget med saken att göra, men så har jag det även nämnt.
Ja, total slump. Jag satt och tänkte på den här listartikeln där. Är ju lite intressant. De tre värsta filmerna är ju Disneys. Och de gick back, ja, vad blir det då? Ja, över 4 miljarder sammanlagt. Det är ändå mycket pengar, även för dem faktiskt.
Mm.
Och de går ju back med massa, och går inte tillräckligt mycket med vinst i, när det gäller andra filmer på grund av det här. Så frågan är hur långt de kan dra det. Och det som är intressant som jag läser här i slutet är ju att nu har de ju tagit tillbaks den gamla veden som råkar vara jude han också då. Men han beskrivs som mer smidig typ. Alltså han har lika stark agenda som den förra veden, men han är lite smidigare. Och så har de rensat ut lite så här extrem woke-människor. Så Disney måste ju ha tagit skada av det. Faktiskt.
Mm. Sen är ju alltså, frågan då om, alltså jag tror ju inte, de är inte dumma. Alltså de fattar ju vad de håller på med. Så att någonstans så måste de ändå ha förstått att det kommer gå dåligt liksom. Men visst, det kan ha gått ännu sämre än vad de trodde det skulle göra. Det är ju möjligt.
Jo, men den här bögerierna i den här värsta filmen då, En annorlunda värld heter den på svenska. Den fick ju inte släppt i Kina till exempel. Och det är ju en jättestor marknad. Och det var väl massa andra länder också. Det är alltså det är massa inkomster som de inte får.
Precis. Men jag tänker ändå att de måste fatta det. Alltså, de måste ju bara förstå det. För att jag menar, så kanske många människor är det inte som är HBTQ-personer. Liksom. Så att kan vara lönsamt att släppa en film för bara dem. Men, ja.
Alltså HBTQ-personerna har ju klarat sig förut.
Mm.
Utan filmer för dem själva.
Precis.
Men. Ja, vi får väl se vart,
vi får se hur det går för Disney framåt med den nya judiska vdn.
Ja, det kan aldrig bli fel. Ja, men det finns alltså ändå en levande motkultur då bland folket om woke blir synonymt med broke, eller?
Det verkar ju faktiskt så, och det ligger väl helt i fas egentligen med vad jag tidigare sa, vad jag var inne på lite nu precis. Alltså, de som faktiskt är woke, de är egentligen inte så många, de är bara högljudda. Jag tänker att gå emot det som är woke, det är helt naturligt betingat. Och ofta så tror inte ens jag det är ett medvetet val, utan det är någonting folk bara gör, ja, men lika naturligt som att de andas liksom. Så naturligt är det att gå emot woke. Alltså vita människor vill helst se vita människor på filmduken. De vill helst göra affärer med andra vita människor. De vill helst ha vita människor som anställda. De vill helst umgås med vita människor. Det är helt naturligt. Heterosexuella, de tycker inte det är intressant och spännande att titta på homofiler och transer. Män identifierar sig med andra män. Och normalt folk tycker att du är sjuk i huvudet om du påstår att ras och kön och ålder bara är sociala konstruktioner. Och så vidare. Att vara woke är att gå emot naturens lagar, men det är också att gå emot sunt, hederligt bondförnuft. Sen finns det utöver detta också ett växande medvetande över hela världen, skulle jag vilja lyfta fram. Alltså efter kanske 100 år av tappad mark till vänstern så har nationalister sakta men säkert börjat gå framåt igen. Och jag menar, som vi har pratat om här tidigare, att Donald Trump, han var ett bevis på det i USA. Sverigedemokraternas framväxt är ett bevis på det i Sverige. Men det menar jag inte att vare sig Donald Trump eller Jimmy Åkesson är några fantastiska människor. Men folket stödjer ju inte de här personerna för att de är judälskande kax, utan de stödjer de här människorna för att de faktiskt hoppas och tror att de utgör nationella och sunda alternativ till den rådande makten, och för den delen mot kulturmarxismen. Det är därför de här människorna har fått makt. Det är därför vanligt folk gillar dem. Så där menar jag dels att det är helt naturligt, alltså det är onaturligt tillstånd att vara woke. Det är ett konstigt tillstånd som folk liksom måste hjärntvättas till. Rent naturligt så är de motsatsen till woke. Och det i kombination då med att den nationella rörelsen faktiskt växer. Det skulle jag vilja säga är det som sker och varför woke blir broke.
Jo, alltså ni som lyssnar, om ni vad ska man säga, om ni umgås dagligen med vanligt folk så att säga. Jag gör det, jag bor i ett arbetarområde kan man väl säga, jobbat på ett vanligt jobb och så vidare. De flesta jag stöter på är vanliga arbetare eller massan eller så, vad man nu vill kalla dem. Det finns inga där som går runt och säger hen till exempel när de beskriver människor. Känner du till någon?
Jag hörde vid något enstaka tillfälle faktiskt, men då är det ju liksom så att man har svårt för att förstå, är den här personen ironisk nu eller vad? Alltså, det är extremt ovanligt det där.
Och när någon drar någon bögskämt eller sådär, det är ingen som går in och så här
blir upprörd.
Det blir upprörd. Nej men alltså det är klart, det kanske händer mer då, men det är ändå väldigt ovanligt.
Jo.
Utan det här är ju maktsbegrepp och verktyg. Vanligt folk håller ju inte på med det där.
Nej. Och det är bara att titta på de här transerna som läser sagor för barn och allt vad det är. Alltså, det möter ju folkligt motstånd. Man ser ju det överallt. Att, alltså, jag menar, det finns ju ingen normal människa som tycker att det verkar vara en jättebra idé att skicka sina barn till det där. Liksom.
Det är mer vanligt bland kvinnor som oftast är lite mer politiskt korrekta. Men även där är de ju i minoritet, ganska stark minoritet.
Jo.
Av de som gillar det där så att säga.
Precis.
Så, ja. Yes.
Folk ska bara vakna till ett litet steg till så de faktiskt börjar göra motstånd också. Inte bara liksom lite i tysthet göra motstånd mot woke-kultur och sådär, utan faktiskt på riktigt göra motstånd.
Absolut. Du nämnde tidigare att de politiskt korrekta, eller det som de som är woke då, att de är väldigt högljudda. Varför är inte de som står på vår sida lika högljudda?
Ja, det är kanske den viktigaste frågan av alla i hela det här avsnittet faktiskt. Jag har efterlyst detta tidigare och jag gör det igen. För vi måste bli bättre på sånt här. Vi får inte lov att acceptera att företagen är woke eller nyttja cancelkultur. Vi måste göra motstånd mot de här fenomenen. Ofta tänker jag att det handlar väl fortfarande någonstans om att nationellt sinnade människor, baserade människor, Som ytterligare en konsekvens av kulturmarxisternas högljuddhet, av medias likriktning och så vidare, fortfarande tror att de är lite ensamma och att de därför är lite rädda för att själva drabbas av den här stigmatiseringen. De håller sig borta från elden så de slipper råka bränna sig liksom. Men det är bara att den där elden, den är inte så stark och farlig som den kanske verkar. Det går att förändra hela det här narrativet. Det går att byta ut den här kulturen mot en mer sund kultur. Och det är upp till alla er som lyssnar och bidrar. Våga ifrågasätt. Och gör det både i verkligheten och på internet. Och gör det högljutt. Alltså om ett företag har en kulturmarxistisk reklamfilm som de trycker ut. Om de kackar om något i media. Någonting som de inte borde ta avstånd från. Någonting som de borde vara stolta över istället. Om de rent har sparkat en nationell person. Eller om de så bara vägrar ta emot kontanter i en butik. Eller vad det nu må vara. Så var på dem som iglar och släpp inte taget. Gå in på sociala medier och kommentera negativt. Ge negativa omdömen om det här företaget. Skicka e-post, snigelpost och ring till företaget och klaga på dem. Besök företaget, skäll ut de ansvariga. Och uppmuntra andra människor du känner att agera på exakt samma vis. Det är så här woke-människorna har agerat. Och sen så har de fått uppbackning av en massa media. Men vi måste börja agera i ännu högre utsträckning på precis samma vis. Jag menar att det här är en extremt relevant kulturfight och också att det är någonting som kan göras oavsett om man är organiserad i övrigt eller inte. Alltså motståndsrörelsens medlemmar får extremt gärna börja agera på det här viset, men också ni som inte är anslutna. Det här är någonting ni också kan hjälpa till med. Och jag menar på att det här är en fight som vi med ganska enkla medel till och med skulle kunna vinna. Om alla ledarperspektivs lyssnare började ta sitt ansvar gällande detta och blev riktigt aktiva när det kom till att ifrågasätta och protestera mot wokeism och cancelkultur, då tror jag nästan det hade kunnat räcka för att skapa en tillräckligt stark motkultur som kunnat pressa tillbaka kulturmarxismen. Eftersom att vi då också kommer få majoriteten som redan håller med oss i de här frågorna, att våga lyfta bladet från munnen och ställa sig på vår sida. Så vi skulle inte få medias uppbackning, men vi skulle få folkets uppbackning. Och det är värt ännu mer. Så lösningen är alltså skrik mer. Överrösta PK-packet. Så kommer vi vinna den här kulturfighten.
Absolut. Jag nämnde ju tidigare att jag inte nödvändigtvis går runt och mässar på jobbet och sådär. Och det betyder att jag kanske inte talar så mycket om nationalsocialism eller Hitler eller judar på min första arbetsdag och sådär. Men det här är ju precis som du säger en fråga där vi definitivt inte är ensamma. Det finns redan en stark motvilja i samhället. Vi är i stor majoritet. Och anledningen till att vi förlorar är för att vår sida är helt enkelt inte lika högljudd. Så det är bara börja. I den här frågan så ska ni definitivt mässa på lunchrummet och var ni nu än befinner er.
Helt klart, helt klart. Det är ingen som kommer att hålla dig emot er om ni säger att ni har sett Disneys senaste film och att ni tyckte den var helt sjuk.
Nej, absolut inte.
Amen.
Precis. Och det kan ju även fungera som en språngbräda för att i framtiden börjar prata om de här riktigt kontroversiella frågorna. Ja, det var det. Har du några avslutande ord innan ledarperspektiv och går på semester?
Ja, men något ska vi väl kunna få till då. Jag börjar med att rikta mig till dig som redan är aktiv i vår kamp. Och lyssna på detta. Till dig vill jag bara säga all heder, kamrat. Det är totalt avgörande för vårt folks framtid att du fortsätter vara hängiven och att du ger allt du bara kan i vår ödesdigra kamp. Men mitt i allt det där kamparbetet så glöm inte bort att ta åtminstone lite semester också. Det gäller dig med Vejland. Ut och bada med familjen. Passa på att ta dig ut i skog och mark. Upplev vår fantastiska nordiska natur. Se till att få en rejäl påfyllning med D-vitamin från solens strålar här i sommar. Och hela din själ så att du orkar kämpa vidare med full kraft också i höst och vinter. Det tror jag är väldigt viktigt, att man åtminstone får en liten paus så att man... Det är ett maratonlopp. Vi ska hålla igång länge till med den här kampen. Och ifall du inte är aktiv i den nationella kampen då vill jag uppmana dig att bli det omedelbums. Sommaren är ju faktiskt oftast den absolut roligaste tiden att vara aktiv nationell på. Det händer väldigt mycket då. Och inte nog med att det händer mycket då, mycket gataktivism och annat kul, så rent naturligt så blir det kanske också att man efter aktiviteten drar och grillar tillsammans, åker och badar och så vidare. Det blir längre dagar, mer umgänge med kamraterna också. Så det blir väldigt roligt ofta. Du behövs verkligen i kampen. Det finns ingenting att vänta på. Och jag tänkte faktiskt, bara för att vara lite rättvis och för att inte folk ska få fel bild eller att den här personen i fråga ska känna sig men avknoppad på något konstigt vis, så vill jag förtydliga att jag inte på något vis ogillar Max Fagerstedt och ska därför alltså också avsluta några positiva rader som jag helt och hållet håller med om i hans artikel Ensam är svag, organiserad är stark. Och då lyder de så här. Till dig som känner dig ensam, alienerad samt ångestfylld, så finns det idag ett alternativ som erbjuder sann och genuin folkgemenskap. Det finns ingen anledning att inte ge uttryck för dina åsikter. Är du orolig för uthängning? Det ordnar sig alltid. Är du orolig för vad anhöriga tycker? De som genuint älskar dig och bryr sig om dig kommer vara kvar hos dig. Är du orolig för ditt arbete? Ifall ditt arbete inte accepterar att du engagerar dig politiskt, så kan de dra åt helvete. Tänk på att vårt folk står under aktiv ockupation av såväl fientlig som inhemsk makt. Slutcitat. Och om du ändå trots dessa visdomsord från både mig och Fagerstedt är det minsta tveksam, så hoppas jag i varje fall att du ser till att ta upp den här kulturfighten som jag pratade om tidigare, samt att vi åtminstone ses på årets upplaga av Nordendagarna, som kommer äga rum under sensommaren, och dit även sympatisörer är varmt välkomna. Så håll utkik på motståndsrörelsen.se så du inte missar när vi släpper mer information om årets happening i den nationella rörelsen, så ses vi där i sommar. Så ja, där är jag nöjd.
Ja, vi ses där helt enkelt. Och jag får väl... ta någon lite semester då.
Precis, nu är det båda att göra det.
Ja, ja. Vi har ju redan varit iväg och badat. Väldigt tidigt var vi iväg.
Kallt. Oj, oj.
Ja, ja. Men det blir fred. Vi gillar bada i vår familj.
Men var det görbart då? Var det inte jäkligt kallt?
Nej. Nej, det var inte görbart.
Nej,
men okay. det är skönt på ett annat sätt. Men ja.
Ja, jag har varit vid sjön, men jag nöjde mig med att doppa fötterna än så länge. Men snart så.
Ja. Yes. Bra. Ni kan skicka ideologiska, politiska, taktiska eller rent av personliga frågor till Lindberg. Samt positiv såväl som negativ kritik. Och det får ni gärna, väldigt gärna skicka till ledarperspektiv@nordiskradio.se. Stöd Nordiska motståndsrörelsen och i det minsta donera till oss. Läs mer på motståndsrörelsen.se och sprid gärna detta avsnitt till vänner och bekanta. På återhörande då i september förmodligen. Hej!
Ha en bra sommar med er. Adjö!